förhandsinspelat avsnitt i och med att jag ska genomgå byte av knäled. Administrationens krig mot domstolar och universitet samt fenomenet Mar-a-Lago-ansikte. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 221, inspelat onsdag 16 april i det mörka, mörka året 2025. Det är alltså något så ovanligt som en tidig inspelning. Det här avsnittet blir lite kortare än vanligt, tyvärr, för jag har svårt att koncentrera mig på att skriva manus. Dels självklart på grund av att se mitt adopterade land förstöras av vandaler. Och dels att jag ska byta knäled imorgon torsdag, alltså dagen efter att jag spelar in detta. Så jag vet inte om jag kommer att kunna spela in på lördag, för jag vet inte hur ont jag kommer att ha. Jag kanske spelar in på lördag om jag kan, försöker lägga till lite mera material. Men som sagt, vi får se hur det blir med det. Om inte så släpper jag helt enkelt detta avsnittet. Och om det släpps så överlevde jag operationen i alla fall. Så det är bra. Och den här operationen med mitt vänstra knä har så illa med artros att det behöver bytas. Som ett gammalt avgasrör på en Volvo. Och kirurgen skrev ut en massa smärtstillande. Detta skrämde mig faktiskt lite när jag var och hämtade ut mina smärtstillande. För att herre jösses vad piller. Det skrämde mig. För jag vet ju inte hur ont jag tror att det kommer att göra. För att det är otroligt svårt att hitta info om smärtan. För alla har ju olika smärttolerans. Väldigt svårt att få objektiv vad gäller smärta. Så att tydligen så är det att ingen vet, vi får se hur det går. Men i alla fall så är det incheckning imorgon klockan 06.00. Hurra! Och den här kliniken är uppe i Skottsdale, så det är 45 minuter bort eller så med trafiken. Så det blir väl upp 10:50. Misstänker jag, men jag behöver ju i alla fall inte äta frukost i och med att man inte får äta innan operationen, äta eller dricka. Och som jag har pratat om i tidigare avsnitt, det är en liten inblick i amerikanska hälsovårdssystemet. För att jag har som sagt, jag har en väldigt bra försäkring, ungefär så bra som en vanlig amerikan kan ha. Och den här operationen kommer att kosta mig $1,058, så ungefär 10 000 kronor. Så jag får ge dem kreditkortet imorgon för att du får betala innan de skär. Och jag fick också genomgå en datortomografi, vilken kostade mig i självrisk $100. Varför just $100? Ingen aning. Men det var också att på ortopeden så gav de mig en remiss till en firma för att göra den här datortomografin. Så när jag ringde till dem så visade det sig att de inte har kontrakt med min sjukförsäkring längre. De brukade ha det, nu hade de inte det. Så fick ringa upp så att de gav mig en remiss till en annan firma som också gör datortomografier. Jag vet inte hur många det finns, det kan inte vara så många tycker man. Men i alla fall, de tog min sjukförsäkring. Och nu fick jag ett sms idag av alla dagar från originalfirman att nu har de kontrakt med United igen. Vilket ju inte hjälper mig nu. Men sen är det också en massa co-pays, alltså din självrisk, varje gång du går till en doktor. Inte varje gång, men de flesta gångerna. Så det är $40 per besök. Så jag var tvungen att hitta en primärvårdsläkare därför att man måste bli godkänd för operation. Vilket jag fullständigt förstår att de vill att man ska vara. Så det är alltså ett EKG och att få blodprov etc. etc. Så jag ligger väl någonstans runt $100 bara på co-pays nu. Sen plus då de här $1,000 som jag får betala imorgon och så de $100 jag betalade för datortomografin. Så det springer iväg ganska bra, även om du har, som sagt, bra försäkring. Men sen är det också när jag pratade med kirurgen. Han sa att, för att jag tycker det är så fantastiskt att de gör det här som outpatient. Alltså jag åker in imorgon, checkar in 6 på morgonen. Sen så om allting går som det ska så är vi klara. Runt 10 på morgonen, då kommer då min dotter att köra hem mig. Men att det, och sen så är du bara hemma. Behöver inte ens ligga en natt på sjukhuset. Jag tycker det är fantastiskt hur det har gått framåt. Och min kirurg sa också just det att de har gjort väldiga framsteg bara de sista 10 eller 5 åren med just den här sortens operationer. Och tydligen så kommer en robot att vara inblandad i morgon. Det var en av anledningarna till datortomografin. Så att de kan använda de bilderna för att programmera roboten. Fantastiskt. Jag menar, in och ut samma dag för det är ju en stor operation. Jag menar, det finns ju självklart mycket större, men det är en knäled som ska bytas och så ska saker på något sätt fästas i ben. Jag försöker att inte titta för mycket. Jag har försökt att inte googla för mycket på detta. För det är ju inte mer än att stressa mig. Och jag menar, vad är oddsen att jag tittar på någon YouTube-video om hur en knäledsersättning görs och ser, haha, jag har ett bättre sätt. Men de oddsen är väldigt, väldigt små. Men åter till vår verklighet. Vi styrs nu alltså av de mest internetskadade människorna i hela landet. Och dessa människor fortsätter jobba hårt på att förstöra allt som gör livet bättre. Bland annat fortsätter de här enormt olagliga och icke-konstitutionella utvisningarna. Det är alltså människor rycks på öppen gata och slängs ut ur landet utan rättslig process. Ingen domare inblandad. Och ICE, Immigration and Customs Enforcement, har uppenbarligen, som vi alla trodde att de skulle få, de har fått höga kvoter. Så att de rycker med jämna mellanrum fel människor. Vi har alltså videor på där de försöker ta en människa från gatan som de tror är på något sätt inte har papper. Och kommer på att det är fel människa, säger nej, ta han ändå. Alltså en fullständigt oskyldig människa som är i landet lagligt, men som är brun. Och justifikationen för allt detta som Trump-administrationen använder är ju Alien Enemies Act från 1700-talet. Samma som användes för att justifiera att låsa in japansk-amerikaner och ta deras hem. Men högsta domstolen höll med. Det är okej att använda Alien Enemies Act på det här sättet. Som alltså bara ska användas om landet har utsatts för en invasion. Högsta domstolen sa att de som ska utvisas måste bli hörda av domstol. Vilket Trump-administrationen fullständigt ignorerar. Ignorerar också domare. Det här är en konstitutionell kris. Den största konstitutionella krisen som jag tror landet har upplevt någon gång. Vi har 2 stora fall. Man vid namn Abrego Garcia utvisades till helvetesfängelset i El Salvador på felaktiga grunder. Han hade uppehållstillstånd eftersom han hotades av gäng i sitt hemland. Garcia är en familjefar med 3 barn, också familjeförsörjare. Domaren i hans fall, Paula Zinis, har beordrat honom hem. Alltså att Trump-administrationen ska ta hem honom. Vilket de inte har gjort. Och sen i och med att det här är inte seriösa människor på något sätt. Så de säger 2 saker samtidigt. Dels groteska lögner om Garcia, alltså att han är medlem i MS-13. Det här gänget som vi alla skulle vara väldigt rädda för några år sedan. Han är en människosmugglare, han är bla bla bla. Samtidigt har de medgett att de gjorde ett misstag. Han skulle inte ha utvisats. Men det går inte att få hem honom, tycker Trump-administrationen. Därför att det är utomlands har du väl hamnat i ett utländskt fängelse dit Amerika skickade dig och där Amerika betalar för att du ska förvaras, så finns det ingenting att göra. Och administrationens advokater har ljugit för domaren, de har varit sena med beordrad information, de har varit allmänt pissiga och nedlåtande. En annan domare, James Boasberg, har funnit att administrationen är nu i domstolstrots. Även det fallet som Boasberg håller i handlar om de här utvisningarna till El Salvador. Och som tårta, kaka på tårtan, så höll i veckan Trump en presskonferens med El Salvadors president. Fantastiskt motbjudande. Så domare Zinis i Garcias fall hotar nu också med domstolstrots. Högsta domstolen röstade 9-0 att den här domaren Zinis har auktoritet att begära att Garcia ska skickas hem. Vilket alltså Trump-administrationen vägrar göra. Vi har aldrig varit i en sån här situation. Och vad domstolarna ska göra, det är ingen som vet. Det här har aldrig hänt. Det har aldrig hänt att en administration har sagt nej, bry mig inte om vad domaren säger. Bry mig inte. Så det är inte 100% jättebra. Och administrationens krig mot våra universitet fortsätter. Universitetet Columbia vek sig ju. La sig för alla krav administrationen ställde. Var det nog? Nej, självklart. Självklart inte. Administrationen var inte nöjda med att universitetet gav administrationen allt de pekade på. Därför att varför skulle de vara nöjda med det? Det är ju bara att fortsätta. Så administrationen och våran höger rent allmänt vill alltså detaljstyra universiteten. De vill införa kvoter för rättänkande fakultet. Och helt enkelt införa vad som bara kan kallas för kommissarier. Som ska se till att tänkandet är rätt på universiteten. Därför att universiteten är ju någon sorts nästen av kommunism. Men nu slår i varje fall Harvard tillbaks. Det är från New York Times. En gåvoartikel länkad i avsnittsinformationen. amerikapodden.com/avsnitt/221. New York Times. Regeringens strid med Harvard, som 2024 hade en kapitalfond på $53.2 miljarder, är en strid som president Trump och Stephen Miller, inflytelserik medarbetare i Vita huset, gärna vill ta. I regeringens försök att bryta vad den uppfattar som liberalismens grepp om den högre utbildningen är Harvard ett tungt byte. En uppmärksammad rättsprocess skulle ge Vita huset en plattform att fortsätta hävda att vänstern har blivit synonym med antisemitism, elitism och undertryckande av yttrandefriheten. Slut New York Times. Just det här är fantastiskt. Uppenbarligen, de lyssnar inte på sig själva. Vi ska införa yttrandefrihet genom att inte låta er yttra er som ni vill. Jag menar, så absurt och dumt. Och sen den är Stephen Miller. Han är central i Vita huset igen. Våran EPA-gubbels. Han var ju stor under första administrationen också. Alla de här värsta, mest rasistiska idéerna kommer från Stephen Miller. Men Harvard, och till deras kredit här, efter att vi såg Columbia bara, som sagt, bara ge sig. Och kom igen, Columbia, en av sakerna de har är Pulitzer-kommittén, är baserad på Columbia-universitetet. Och i amerikansk journalistik, Pulitzer är ju den största det största priset du kan vinna. Och de har pratat enormt mycket om sitt stöd för yttrandefriheten etc. etc. Sen bara gav sig. Om de hade någon skam skulle det inte finnas några Pulitzerpris nu. Förrän universitetet återhämtar sig. Men Harvard. Harvard har alltså sagt nej. Nej. Så administrationen hotar nu att dra in universitetets skattebefriade status. Självklart. Och det här att Harvard ställde sig upp är otroligt viktigt. Både praktiskt och symboliskt. Symboliskt. Harvard var Amerikas första universitet. Harvard har utbildat 8 presidenter. Harvard är så elit det blir. De traditionella amerikanska värderingarna. Så symboliskt otroligt viktigt. Och även praktiskt. Därför att någon måste ju ställa sig upp först. Och nu kan andra universitet, om de kan hitta sina ryggräder, gå med Harvard i deras kamp. Därför att det här är inte en tid för cocktailfester och att skriva långa brev där vi tycker saker och lägger pannan i djupa veck. Sen älskar också Harvard. En av mina favorit-sitcoms. Den har inte åldrats så jättebra, men inte så illa heller är Frasier. Jag tror jag pratat om detta tidigare. Frasier är ju en fullständigt odräglig överklass-typ från Boston också, så han är extra odräglig. Men han säger då, det är ett avsnitt där han har gjort fel. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna, men han har gjort fel i alla fall. Men han vägrar erkänna det. Han fullständigt vägrar medge att han gjorde fel. Och så till slut så blir folk så trötta på honom så att de säger, varför? Varför kan du bara inte erkänna att du gjorde fel? Så säger han, jag studerade vid Harvard. Varje gång jag har fel känns världen lite mer obegriplig. Men jag vill avsluta med Mar-a-Lago-ansikte. Det här är en sån här tendens som har blivit tydligare och tydligare under de senaste åren. Med människorna i Trumps krets, de vid hovet i Mar-a-Lago, framförallt kvinnor, men även en del män, har vad som kallas för Mar-a-Lago-ansikte. Det är alltså en brutal plastikkirurgi. Ser knappt mänskliga ut längre. På den manliga sidan, Matt Gaetz, som vi inte har hört någonting om på flera veckor nu, vilket är väldigt skönt. Men om du tittar på bilder på honom, pannan är fullständigt slät och ögonbrynen är väldigt högt uppe. Bland kvinnorna, de stora praktexemplaren, är människor som Kristi Noem, som nu är chef för landets säkerhet. Bra. Laura Loomer och Kim Guilfoyle. Laura Loomer är ju en fullständig galning och på något sätt lyckas vara kvar i Trumps cirkel. Loomer framför allt är ett praktexemplar här. Om du går in och gör en bildgoogling, en bildsökning på henne, och du ser hur hon ser ut nu versus hur hon såg ut för 5 år sedan, så är det i princip omöjligt att känna igen henne. Men min progressiva idé, människor får ju göra vad de vill med sina kroppar. Det är inte mitt problem. Men det här är alltså, det som gör det så fascinerande är just att vi pratar brutal plastikkirurgi med enorma mängder botox och fyllningar. Alltså ansikten som knappt kan röra sig. Pannorna är fullständigt släta. Pannorna kan inte läggas i tunga veck för att de kan inte röra sig. Och ögonbryn som alltid är överraskade och stora plumpa läppar. Därför att målet med all den här plastikkirurgin är ju en viss look. Alltså inte att vara sig själv, fast om man tycker kanske lite bättre, lite förbättrad. Utan det är en viss estetik. En look som Trump gillar. Sen är det också lite intressant att Melania har inte, hon har ju antagligen genomgått någon form av plastikkirurgi, men hon ser inte grotesk ut. Men som sagt, de här människorna, titta på bilder från några år sedan, de är oigenkännliga och har den här vissa estetiken. Samma sak med deras makeup. Också tung makeup. Och jag har inte vokabulär för att verkligen diskutera makeup på ett kunnigt vis. Men det finns en look. Som sagt, när du tittar på bilder på de här människorna, de gör sin makeup på ett visst sätt för att uppnå en viss effekt. Som jag personligen inte förstår varför någon skulle vilja se sån ut. Men det är fantastiskt just att folk är villiga att stympa sig själva för Trump för att uppnå vad han tycker är ett ideal. Det är otroligt svårförståeligt. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Tack framförallt speciellt. Ni tappra på Patreon. Det är så otroligt uppskattat. Och får mig att till exempel istället för att bara ställa in avsnittet ta ledigt från jobbet en onsdag så att jag kan åtminstone göra ett avsnitt även om det är lite kortare än vanligt. Podden finns också på Facebook och Blue Sky som Amerikapodden. Också självklart Amerikapodden på Patreon. Jag uppskattar er. Önskar mig lycka till. Krama varandra i trafiken. Namaste.